ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écouler. De ma part, si tu m'aimes, je me fous du monde entier.
Ja, vi sitter alltså här i vår husbil, en plåtis som vi köpte för ett tag sedan. Och den har också fått ett namn. Och det ska jag fråga den andra delägaren till den här plåtisen då. För jag äger ju hälften. Och sen så är det ju en person här med som oftast är chaufför också. Så honom måste jag vara extra mån om. Vad kallas våran plåtis?
Den kallas för Bilbo eller Bilbo.
Just det, det säger alltså Björn Andersson och jag heter alltså Katarina Johansson Nyman. Och varför kallas den så?
Ja, det är ju lång tid tillbaka, men jag är så kallad Tolkien-nörd, brukar man väl säga i dagligdags. Och så vår hund heter ju Frodo ifrån den serien. Och då följer det naturligt att bilen skulle heta Bilbo. Och så har jag båt som också har namn efter Tolkien-trilogin och de heter ju Niniel.
Och det här namnet, det ska vi ju tacka en särskild person för.
Lotta Pettersson.
Ja, precis. Lotta. Det var Lotta som kom på det här. Mycket fyndiga namnet. Ja, vi har ju också med oss förstås ytterligare en medpassagerare. Och det är förstås vår hund Frodo, som är en dvärgschnauzer. Så han har varit med hela tiden och skött sig alldeles utmärkt. Och nu när vi sitter här i vår Bilbo så är det alltså i slutet av vår resa. Vi har nämligen varit ute och åkt ner i Europa med destination Frankrike och det har snart gått en månad och nu är vi, om några dagar så är vi nog hemma, så vi är alldeles strax på svensk mark, inte riktigt än. Ja, hur mycket har vi åkt ungefär, Björn?
Ja, det kommer bli cirka 700 mil. Vi är väl uppe i lite drygt 600 just nu.
Ja, precis. Och som sagt var nästan en månad och vi stack ju iväg i slutet på mars för vi skulle möta våren. Ja, och det blev det kanske lite si och så med, för att det har ju varit en väldigt kall vår har vi fått höra från många håll. Ja, jag tänkte jag ska kanske börja med att berätta lite grann om vår rutt, för att vi började alltså i Sverige. Jag hade nämligen två stycken saker på min bucket list som vi skulle avverka. Och det första var Hornborgasjön där vi stannade och tittade på trandansen. Den dagen var det ungefär 15 000 tranor där. Vi såg inte alla, men tillräckligt många såg vi. Och sen med ett kort uppehåll då i Skåne för att gratulera ett barnbarn, så drog vi ner till den andra saken på min bucket list, nämligen Köckenhof utanför Amsterdam. Den här fantastiska blomsterparken med särskilt inriktning på tulpaner. Och ja, även om som sagt allt var inte utslaget, för det hade varit en kall vår. Men visst var det fantastiskt, det tyckte väl även du, Björn?
Jo, det tyckte jag. Det var otroligt att se hur fint det var ordnat och kombinerat med de olika blommorna färgmässigt och höjder och så vidare. Så att det var fantastiskt att se.
Och det sägs att de planterar ungefär 7 miljoner lökar på hösten för att det här ska bli så där vackert. Ja, och sen då drog vi ner till Frankrike. Och första destinationen, det var ju Loiredalen. Där vi då förstås besökte vingårdar, och Loiredalen också känd för att i stort sett i nästan varje stad eller by så kändes det som att det låg ett slott eller en borg. Så vi besökte också något slott. Och ja, fortfarande var det ganska kallt. Ja, och Loiredalen är väl lite annorlunda då. Kanske än till exempel Moseldalen där vi åkte för några år sedan. Kanske inte lika brant på sidorna. Det är en flod som inte har lika mycket trafik. Och den är mycket sand och uppdyningar liksom, och små öar även i floden. Lite annorlunda, men väldigt mycket vackra byar. Gråa, vita hus i byarna och städerna som man passerade. Ja, efter Loal då drog vi ner till Atlantkusten, till La Rochelle, ut på en ö, Ildre, en ö där det är väldigt mycket ostronodlingar, och jag fick då mitt lyst med att det var det gäller att äta ostron, och vi åt gott med fisk och skaldjur där. Fina vackra stränder också. Men vi ville ju få lite värme, så då åkte vi faktiskt över mot Medelhavet, över Languedoc. Och då kom värmen, jätteskönt. Och i Languedoc besökte vi ett antal vackra byar, den ena vackrare än den andra. Otroligt fina vägar. Bland annat en by eller en liten stad som heter Nayak, som har bland annat utsetts till Frankrikes vackraste by. När vi kom dit så var det någon marknad, så vi hade svårt att hitta plats och var väl egentligen på väg att åka därifrån. Men sen i utkanten då av den här lilla stan så hittade vi platser, och då kunde vi parkera och gå dit och ta en god lunch. Men som sagt, det finns hur mycket vackra ställen och byar som helst i den här trakten då. Ja, och sen så efter Languedoc då bar det alltså ner mot Medelhavet. Och ett ställe som vi hamnade på var ju Cassis, eller Cassis kanske heter på franska. En väldigt pittoresk stad som ligger alldeles öster om Marseille. Och där hängde vi några dagar, och då träffade vi också våra goda vänner Kerstin och Jonas, som också hade bilat ner till Frankrike, dock inte med husbil. Men där sammanstrålade vi. Och sen så drog vi över mot Saint-Maximin, för där hade Jonas och Kerstin då hyrt en lägenhet. Så att vi följde med då och bodde på en camping inte så långt därifrån och var tillsammans med dem några dagar och gjorde lite utflykter, bland annat till Saint-Tropez och sådär. Sen drog vi norrut via Route Napoléon. Och Route Napoléon, det är ju den väg som det sades att Napoleon då tog när han hade rymt ifrån Elba. Han skulle ju då återta makten som kejsare, ville han göra då i Frankrike. Det här är alltså, vi pratar alltså början av 1800-talet. Och han landsteg då vid Medelhavet, inte så långt ifrån Antibes. Och sen så drog han med sina soldater, 1200 soldater eller något sånt där, över bergen och då upp mot Grenoble. En sträcka på 34 mil ungefär. Väldigt slingrigt och väldigt vackert den vägen. Och det sägs att det bara tog en vecka. Jag vet inte om jag tror på det. För den vägen var ju väldigt kuperad och väldigt slingrig. Eller vad säger du, Björn? Vi åkte ju bara några mil per dag där.
Ja, det stämmer. Och så tur var så är vi ju utanför den stora turistsäsongen, så att det var, för oss var ganska lätt att köra. Det var lite, ganska få möten och inga bilar framför eller bakom då. Så att det funkar ganska bra. Men att gå den vägen på 7 dagar, det verkar nästan omöjligt, kan jag tycka.
Nej, det tror vi inte.
Jag kan också nämna det att våra kompisar Kerstin och Jonas, de har ju en elbil som de har åkt med. Och de kommer ungefär 27-28 mil på en tankning, och vi gör drygt 100 mil på en tankning. Men de kunde inte följa med oss på den här resan, för att de vågade inte åka, för det fanns inte så mycket landplatser. Så att de hoppade över Napoleonrutt och tog sig andra vägar, och hade lite bekymmer faktiskt med att hitta landstolpar som fungerade.
Precis, för att det är ofta utmärkt att det ska finnas laddstolpar, men det är inte alltid det funkar. Men vi åkte i alla fall då upp längs den där rutten Napoleon, och första stoppet var något som heter Gorge de Verdon, som är en av, ja, det sägs att kanske det är Frankrikes vackraste naturscenerier. Det är en canyon, kan man säga. Och vi åkte då på den ena sidan. Den andra sidan tror jag inte hade varit rekommendabelt med en husbil att åka. Otroligt vackert, men väldigt snirkliga vägar. Men som du sa, Björn, var tur att vi åkte lite off-season, för att du är ju normalt både en duktig och en ganska kaxig bilförare. Men jag tror till och med att du tyckte att det var lite svettigt här ett tag. Ja, nåväl. Sen så på den här rutten så följde vi ett antal olika små orter. Den ena vackrare än den andra. Väldigt trevlig. Och vi sov över på olika ställen då. Ja, sen vi åkte inte ända upp till Grenoble utan vi lämnade tidigare där och åkte då till Mulhouse vill jag minnas. Ja, precis. Alltså vi tangerade alltså Alsace och där shoppade vi en del bland annat. Och sen blev det Bodensjön, norra delen av Bodensjön, väldigt väldigt vackert det också. Och sen anledningen till att vi drog lite österut alltså, det var för att vi skulle åka den här alltså Romantische Straße som det heter. Och Romantische Straße, det var ett begrepp, en rutt som lanserades på 1950-talet i Tyskland därför att man ville öka turistströmmarna. Man tyckte väl kanske att man hade lite dåligt rykte efter kriget och då tyckte man att åk den här vackra vägen och den är verkligen fantastiskt vacker. Man åker, ja det är väl typ så här 30-35 mil och passerar en mängd olika medeltida städer. Den ena vackrare än den andra. Ja, var det någon särskild stad där som du tyckte var värd att besöka, Björn?
Ja, de flyter gärna ihop i Vanda, men vi har ju den här staden som där svenskarna inte förstörde på 1648, 1300 kriget. Men vad jag kan reflektera över när vi
samlar... Dinkelby tror jag den hette.
Dinkelby. Vad man kan reflektera över när man åker mellan två länder så att, är ju att fransmännen har ju en verklig förmåga att kunna göra mysigt och väldigt ombonat och trevligt i sina byar. När deras hus står och förfaller så blir det väldigt vacker patina. Tyskarnas byar ser ungefär likadana ut man kommer, en bygata och så hus runt omkring. Deras hus är ju perfekt renoverade så det ser ju nästan lite konstigt ut. Men de har inte känsla för det här mysiga och varma ombonat. Så att det kan jag tycka att vill man se vackra byar då ska man åka i Frankrike innan man är möjligt till Tyskland.
Och då menar du ju inte de här medeltida utan du menar de här vanliga byarna?
Ja, just de vanliga byarna som vägen går igenom och en bygata med hus. Då. Så fransmännen har ju otrolig förmåga att få det se väldigt hemtrevligt och mysigt ut.
Ja, de franska husen är ju ofta stenhus, det är spröjsade fönster, det är fönsterluckor, det är valma tak, otroligt charmigt. Men som sagt var ibland lite dåligt underhållet, kan behöva en del kärlek. Medan tyskarnas arkitektur de senaste 50 åren är ju miserabel skulle jag säga, fruktansvärt fula hus.
Och detaljer på husen är väldigt fula.
Ja.
Det är skillnad mellan ingenjören och
esteten
kan man väl säga som arkitekten eller esteten eller ja, hur man byggde, för man bygger på samma sätt och hus ungefär samma storlek på och det är ingen större skillnad på liksom omgivningarna heller, men de får inte till riktigt som fransmännen får.
Nej, däremot så har ju tyskarna väldigt fina trädgårdar. De lägger väldigt mycket energi på sina trädgårdar. Och i Frankrike är det lite mer liksom bohemiskt kanske. Ja, det är en reflektion. Ja, och sen, ja, som sagt var Romantische Straße, jättefina. Till exempel Rothenburg ob der Tauber är ju också en välkänd och vacker stad. Men väldigt, där var det lite mer turister faktiskt. Ja, ja, nu har vi kommit upp i norra Tyskland och vi har som sagt var några dagar kvar innan vi är hemma. Ja, Björn, hur tycker du att det varit i det stora hela då att vara ute med husbil?
Jag tycker det funkar jättebra och väldigt roligt. Men framförallt så tycker jag vi valde en bra period innan turistsäsongen kommer igång. Vi har ju faktiskt varit först in på de här olika campingplatserna, ställplatserna, de är öppna för säsongen. En hade inte öppnat, utan de fick ju smyga in den dagen innan de öppnade. Och det gör ju att man behöver inte leta för mycket, och man behöver inte liksom vara orolig för att man inte får någon ställplats på kvällen och så vidare. Och det är ganska tomt och fint och fräscht i de här serviceutrymmena. Så att perioden varit ute funkar jättebra. Sen kan man väl tycka att jag hade lite otur med att det var väldigt kalla nätter. Så vi har fått kört värmare hela tiden, och då vill vi gärna helst ha på elen och inte på gasol. Och då är man lite beroende av att hitta ställplatser eller campingplatser som har el. Men det har de flesta, och det är ju väldigt fint anordnat med duschar och sånt. Långt över vad jag trodde det skulle vara när man var ute. Det är ju faktiskt nästan bättre än de del hotell som jag tagit när vi har varit ute och åkt med vanliga bilen. Så att det funkar bra. Och mycket trevligt. Man är ute, nu är det glest när vi står. Man behöver inte stå och trängas på ställena. Och, så att det har gjort, vi har varit för oss själva kan vi säga hela tiden. Så att,
om du skulle då jämföra, för vi har ju åkt med vanlig bil. Både vår egen bil har vi bilat ner till Europa, men sen har vi också flera gånger flugit ner till Nice eller Barcelona eller någonstans, och så har vi hyrt bil och åkt runt. Vad skulle du säga, vad är skillnaden då mellan att åka husbil och att åka en vanlig bil?
Ja, det går lite långsammare. Och det gör ju för att jag tycker om att köra lite långsammare. Vi tuffar omkring mellan 90 och 110 på de här vägarna. Och det gjorde vi inte när vi körde på vanliga bil, utan då gick det lite fortare. Det är bekvämare och man ser mycket, och vi är här för att liksom se oss omkring också. Så att det funkar bra. Och sen är det lite enklare att köra. Den här bilen är lite tyngre än, det väger dubbelt så mycket eller kanske 2-3 gånger så mycket som en personbil. Och det är lite mäckigt att få igång och bromsa och hålla på så här. Så att man får tänka sig för också.
Vad skulle du säga, vad är nackdelarna då med att åka runt med en husbil kontra en vanlig bil?
Ja, det är att man ska in i stadskärnorna och hitta parkeringar. Nu har vi så kallad plåtis, en hantverkarbil, så den är ju mindre än de andra husbilarna. Och det gör ju att vi har lättare att parkera, men vi är ändå, går ju ändå som husbil, och de har ju skyltat väldigt tydligt att man inte får parkera vid vanliga p-platser, utan man ska ställa sig på husbilsparkeringarna. Och de är lite bit utanför stan. Men nu har vi inga problem där heller, i och med att det är lågsäsong, så att vi fick ju plats då. Och sen de här äldre byarna vi kommer in till, de är ju lite trånga att köra in i, så man vill inte gärna åka in med den här bilen heller.
Och det är väl framförallt Tyskland, där är de väldigt petiga att man inte får ställa sig på vanliga p-platser. I Frankrike var det ju lite mer så där, liksom, inte riktigt lika petigt skulle jag säga. Jag tänkte också på en annan grej, och det är ju det här att man får tänka sig för med höjder. Det hände ju faktiskt någon gång så där att vi skulle då, vi hade lagt in en rutt då i bilen då, alltså GPSen. Och sen så helt plötsligt så, oj, här kan ju inte vi åka för det är en bro som är alldeles för låg. Så sådana grejer måste man ha koll på.
Och framförallt är det mycket vägbyggen ute, de håller på att reparera och fixa dona. Och då har de ju byggt ställningar så att om en bron är 3,50 så var det plötsligt 2,50. Och vi behöver 2,70 för att känna oss trygga att gå under. Men då får man göra så kallad U-sväng, och det funkar ju i de här länderna mycket bättre än hemma i Sverige.
Ja, och fördelen med, naturligtvis med husbil, det är ju det här att det blir ju ändå lite billigare med maten. För man lagar ju ändå en hel del mat själv, även om vi inte har gjort det hela tiden. Vi äter en hel del på restaurang också. Men det är ibland väldigt enkelt att ta en lunch och sådär. Björn, vi var inne på det här med ställplatser och campingplatser. Vi har ju betalat någonstans mellan 0 och 45 euro per natt har jag räknat ut. Det har ju varit lite varierad standard ändå.
Ja, det stämmer. Ställplatsen som är stor om vi tar centralt, det är ju egentligen en parkeringsplats där man kan köra in. Ofta ser en bom och man gör automat. Ja, det finns ingen personal utan man går till en automat och trycker in kod och betalar och så åker den här bommen upp. Och där kan man också få vatten, man kan få el och man kan tömma sin tank. Men då står man ju på i stort sett en vanlig parkering. Det är en grusad yta och bilarna är ganska nära varandra. Så att det är bara för dit åker dit och sova. Eller man ska vara nära stan. De andra campingarna, det är ju såna här anläggningar som där folk har byggt in sina husvagnar och gjort förtält och de har byggt häckar och staket och uteplatser och allting. Så de bor där året runt i princip då. Så att det är verkligen varierat.
Och vilken plats, camping eller ställplats tycker du har varit den bästa som vi har varit på?
Oj, det är många. Men det var den här som vi var själva på upp fick komma in dagen innan. Det var ganska roligt för att då var vi ensam på en jättestor anläggning. De skulle öppna den 1 april var jag. Så den var trevlig. Men vi hade en häromdagen där det var liksom ganska fint väder som vi hamnade på. Du kommer inte ihåg vad det hette.
Ja, du menar där är vi nära Romantische Strasse, ja. Nära, vad heter det, Nördlingen heter det väl, va? Det var som en dal kan man säga. Otroligt fint stor grön yta och en pålande bäck bakom och jättefint arrangerat. Ja, det var väldigt vackert där.
Och där stod det också att på sommaren när det är högtryck då får man nästan vara väldigt tidigt på dagen för att vara säker på att få en plats då.
Men du, den allra bästa ställplatsen kanske, det var väl hos den där vinbonden.
Du får.
Precis. Då kom vi dit på kvällen och vi fick el och vi hade tillgång till toalett och vatten. Men han ville inte ha någonting betalt och vi stod där helt ensamma bakom hans vinlada, eller vad man ska säga, med vinstockarna åt alla håll. Och varmt var det. Det var den dagen, alltså en av de där dagarna var riktigt 26 grader tror jag det var på kvällen.
Och sen var det så, på morgonen var det så klart och fint så då sov vi ju snön på Pyrenéerna på morgonen. Det var ganska häftigt. Och så ser man här böljande landskap och det är bara vindstockar överallt.
Ja, det var fantastiskt. Och vi köpte faktiskt en låda vin utav honom. Det fick han som tack i alla fall. Ja, men du, hur var Frankrike då tyckte du?
Jättebra, jättekul, jättetrevligt. Vi har ju varit i Frankrike förut och jag tycker om Frankrike. För dels tycker man ganska schyssta kläder som jag och gärna handlar. Men fransmännen eller fransoserna, de har jag, måste jag verkligen tänka om, för att så mycket service-mind och vänliga som vi har mött. Vi har varit inne med bilen två gånger, varit inne och fått lite hjälp då med det här och liksom inte en krona och direkt så kommer man fram och fixar och inga problem. Och så tänker man när man kommer till Sverige med bilen. Man får beställa tid innan. Man får inte prata med dem. Och man får stå där med vacker hand. Och så kostar det 2,8 för en felsökning. Det är en sån skillnad så att man blir upprörd över den svenska mentaliteten.
Ja, och vi ska väl säga. Det som hände först det var ju att det var en lampa som tändes. Och då blir
motorlampan tändes.
Vad var det då? Då
var det AdBlue Injection som på ena stället. Du åkte in direkt till en verkstad titta. Och de kom fram och började hjälpa till och stoppa in datorn och fixa don och allting. Och så sa de så här. Och de kunde ju väldigt lite engelska. Men jag lyckades titta på datadisplayen och allting. Och så står det att AdBlue Injection pumpen som var trasig. Oj, tänkte jag, där brukar inte vara enkelt. Och han sa, jag kan inte fixa det här, vi har inte. Men han tipsade om en verkstad som låg 6-7 kilometer därifrån då. Så vi åkte dit, kommer dit och går in där det var stor Citroën-verkstad. Och de kunde inte heller så mycket engelska. Italienska kunde de, det är ju ännu sämre för oss då. Men min fru kan engelska och hon satt i rummet bredvid, eller kontorsrummet bredvid och kom ut där och hjälpte till. Och då visade sig att det var bara att fylla på AdBlue. Och det hade jag gjort innan, men visste inte hur mycket. Så att de fyllde på. Det var två gubbar som är på där och fixade och allting. Och de kom på en gång och gjorde åt det. Och vi betalade 20 euro på det.
Fantastiskt.
Ja, det är otroligt. Och de första som gjorde liksom avsäkringen, då ville inte ha någonting.
Nej. Och sen fick vi ju problem med vattenpumpen och det löser sig också.
Ja, det gjorde det. Vi var ute och åkte mitt i skogen och helt plötsligt så dök det upp en sån här ställe som servade husvagnar eller husbilar. Och då gjorde vi en usväng igen och så körde vi dit. Och där stod det folk där och höll på med bilar. Så bara frågade. Ja, 5 minuter sa han. Och så kom han ut med en kille och fixade. Höll på väl 30-40 minuter. Och så böt en pump som vi hade med oss. För jag fick inte upp locket på tanken. Och resan var lite pinsam. Men det fixade de. Och då ville de bara ha 50 euro för.
Ja, fantastiskt.
Ja, man blir imponerad.
Ja, och som du var inne på så tycker jag de är otroligt vänliga. Bara man säger bonjour så är de väldigt, väldigt, väldigt vänliga. Och alla säger bonjour. Var det helst man går så får man ett bonjour. Och jag kommer också ihåg när vi var vid ett slott. Och tittade och så var det ju massa skolklasser där. Och så, ja, så där som unga kan bli lite ivriga och så sprang de liksom lite framför oss och så var det något barn som liksom råkade lite grann stöta till mig och direkt pardon, de bad om ursäkt. Alla är så otroligt vänliga och artiga och de stannar och släpper fram en och öppnar dörrar och för annars har man ju haft lite grann den här förutfattade meningen att kan man inte franska så är fransoserna lite otrevliga, men nej, tycker jag inte alls, utan bara man öppnar med ett bonjour och sen så kanske man kan också försöka med lite franska fraser så går det. Ja, som sagt, vi har besökt en del vingårdar. Har du något särskilt ställe som du tyckte var trevligt?
Nej, men det var det här Dufaux som jag tyckte var kul och det roliga var att eller var ett annat vinställe som levererade till Systembolaget. Vi frågade om de levererade till Sverige då. Och det har de gjort. Men sen fick de missväxt ett år eller det hände någonting med skörden då.
Jag tror det var frost faktiskt.
Ja, det var frost, precis ja. Och då kunde de inte leverera den volymen som Systembolaget krävde. Och då så tackade Systembolaget för sig. Och då fick de inte leverera dem mer dit. Jättesyn, för det var gott vin. Det är gott vin. Men den här Dufaux som vi bodde hos, han levererade till restauranger i Malmö tror jag var.
Ja, eller någon sån här vinimportör.
Ja, just det. Precis, ja. Mm. För jag tyckte jag kände igen den etiketten faktiskt. Så att, jag ska hem och leta, får vi se.
Och sen det som jag tyckte också var extra roligt, det var ju att jag lyckades ju få till att vi åkte till Chateau Pouzol som är faktiskt ett ställe, en vingård. Som har sina rötter i De la Gardie, Pontus De la Gardie, alltså anfader till Maria Sofia De la Gardie som är ju välkänd för alla Tyresöbo eftersom hon bodde på Tyresö slott. Han var därifrån. Så dit var vi och köpte förstås vin.
Jag ratade med den 20:e generationen.
Eller 22?
22 var jag. Ja. Dottern där som pratade. Så det är ganska häftigt att hur långt det är tillbaks.
Ja, Björn, vilken är den bästa maten du har ätit idag? För maten i Frankrike är ju väldigt god.
Ja, det är den. Det är så svårt att säga, peka någonting. Vi har ätit pasta och du har ätit ostron och det är sniglar och det är allt möjligt. Men nej, jag kan inte säga någonting direkt som jag kommer på. En sak jag skulle äta som inte hittade, det var faktiskt löksoppan som jag brukar försöka komma över. Men vi har inte varit inne i de här större städerna. De ställen var på har inte varit. Jag tror det är mera kring norra eller större städer som har mycket löksoppa.
Kan vara så. Jag har ätit någonting väldigt gott i alla fall. Och det var en av de första kvällarna vi kom till Frankrike. Då åt jag ett ankbröst som var väldigt gott. Och du åt en köttbit som du också tyckte var god.
Ja, det stämmer. Det stämmer.
Mm. Och sen en annan sak som jag också åt. Och det var längs den här Route Napoléon. Då åt jag pilgrimsmusslor med svamp och jag tror faktiskt att det var någon typ av mörkler. I Sverige äter vi ju inte mörkler längre, men det var inte stenmörkler utan det var någon annan typ av murkla tror jag, men jag åt lite grann. Jag åt inte upp all svamp där, för ja, jag är lite skeptisk till murkla, men fantastiskt gott var det. Ja, och vad, om jag frågar dig så här då Björn, bästa platsen, någon ställe du skulle vilja återvända till eller där du tyckte att vi kanske skulle ha kanske varit längre, vad är det som har satt sig särskilt i ditt huvud?
Nej, men det är när vi kom till Cassis, eller Cassis som jag säger. Det var ju varmt och fint. Och det var väldigt trevligt att gå. Det var ju brant för att ta sig ner till från vårt ställe i bilen och ta sig ner till hamnen där restaurangerna låg. Men det var väldigt trevligt att gå där. Och sen så en dag så tog vi bussen ner. Vi stod och väntade på bussen då. Och han pratar absolut inte ett ord annat än franska, busschauffören, men var otroligt hjälpsam. Och man håller fram handen med pengar och så ska man få en biljett och man ska stämpla och fixa don och allting. Så han gjorde allt åt oss. Vi fast stod där som två muppar och tittade. Och sen tyckte vi att han körde fel håll, men han körde faktiskt rätt åt rätt håll sen, så vi kom ju ända fram då.
Ja, och jag tyckte faktiskt hela Languedoc var väldigt fint. Dit skulle jag gärna vilja återvända igen. Åka de här byarna. Det fanns ju många byar som var väldigt vackra. Och en väg som har särskilt satt sig i mitt huvud, det var när vi åkte liksom uppe på en ås. Och så hade vi fruktodlingar på båda sidor. Körsbär och blommande äppelträd. Ja. Och så såg vi just det här böljande landskapet och så såg vi då alltså bergen i bakgrunden. Det var otroligt vackert. Så Languedoc vill jag gärna återvända till.
Mm, ja, det stämmer. Det är gärna för jag också. Mm.
Ja, Björn. Om man ska ge några tips till någon som ska ut och resa då, så här, ja, lite längre tur ner i Europa med husbil. Ja, vad skulle du säga då?
Då skulle jag säga att ta med cyklar. Vi gjorde inte det. Vi satt och funderade på om vi skulle cykla med sig eller inte. Vi har ju ställ och allting bak. Men vi tog inte med oss det. Och då kände vi att nej, det var en liten miss. För att då kommer man ju röra sig ännu mera ut i byarna och titta. Så det tycker jag. Och sen stor matta utanför när man lägger ut i bilen. För att ibland när man kommer så på säsongen som när det startar upp då. Det kan vara lite grusigt och geggigt när man ställer bilarna. Så att det är matta utanför som man kan lätt göra rent då för att ha skor och lite annat. Och sen har vi haft med oss alldeles mycket kläder och skor och jackor och så vidare. Nu har vi ju lassat på med mössa, vantar och sånt för att det var ju kallt i början och nu börjar det bli kallt när vi ska hem igen också. Man kan ta bort ganska mycket för man gör inte av med så mycket kläder.
Men det där är ju svårt alltså, för att man vet ju inte riktigt vad det ska bli för väder. För jag hade ju en del klänningar och sådär och jag inte använt. Däremot shorts har vi använt och så, men kanske man har inte riktigt användning för de allra finaste kläderna.
Nej. Och vi har ju valt att inte ta de större städerna, vi har valt de mindre. Och där går man lite mer ledigt klädd då.
En annan sak som jag tycker man ska tänka på verkligen, det är ju det här med att ha en välutrustad medicinlåda med allt ifrån skavsårsplåster till ja, kanske Imodium om man blir lite risig i kistan och sådär. Och man kanske tänker att det kan man köpa när man kommer ut. Men ja, det finns apotek överallt, men det är ändå bra att ha med sig allt. För att ibland kan det hända saker. Och en annan sak som jag också tänkte på, det är det här att det är bra att ha lite så här reservproviant, eller vad man ska säga. Typ alltså mat som man kan äta, ja, tortellini eller lite sådär. För att i de här länderna så har de inte riktigt lika generösa öppettider i livsmedelsbutiker. Vi i Sverige är ju väldigt vana vid att livsmedelsbutikerna öppnar jämnt, kan man säga, från 8 på morgonen till 22 på kvällen. Men så är det ju inte här. Söndagar är det stängt. Och i Frankrike, mitt på dagen var det stängt. Och så att man kan ge sig den på att när man vill handla så kanske det inte är öppet. Så att ha med sig lite såna extra grejer som kan vara bra att ha. Så att man alltid har något. Ja, och sen det här med som vi sa tidigare, stora städer är kanske inte jättebra om man har en husbil. Det är bättre att välja de här små orterna ute på landsbygden, skulle jag vilja säga.
Ja, det stämmer. Men vi har ändå kört runt Paris. Så vi tog det stora varvet runt Triumfbågen. Det var ganska stora varvet runt. Men det gick ju bra. Det funkar, så att det går. Men ibland när man kommer vissa vägar, de är ju, det är inte lika tydligt markerat mittlinjen. Och det är ju smalt så skjutsigen när man undrar, är det enkelriktat eller dubbelriktat? Ja, det är dubbelriktat. Så man får verkligen hålla in sina backspeglar och vara lite försiktig när man tar sig fram. Men det går ju bra, och de är ju vana vid att mötas och trängas på smala gator, så att det är som inga problem.
Du, vi har ju som sagt varit med oss vår lilla vovve då, Frodo, vår lilla dvärgschnauzer, och det har vi ju märkt att det är väldigt många som är ute med husbil som har just hund. Jag tror att det är därför så många skaffar sig kanske husbil också. Hur tycker du det har gått? Och vad ska man tänka på när man har hund?
Jag tycker det går jättebra. Han är ju så van att åka. Han tycker det är kul att åka. Och ett problem vi har, han vill ju helst sitta och styra också nästan. Så att det är lite bekymmersamt. Men det funkar bra. Och han, det är liksom... Han behöver inte rasta, och när vi rastar så klarar han av det på de ställena som är, så att han är inte så kinkig. Och sen är det ju faktiskt en fantastisk dörröppnare till när man kommer ut och möter människorna. Att många liksom, vilken fin vovve, så man prata om det, och så får man hjälp tack vare hunden då.
Och i Frankrike är man ju väldigt positivt inställd till hundar. Man får ha med sig på restaurang och det är liksom inga problem och sådär. Och en annan sak som vi, men det hade vi ju tänkt på, det är ju att som sagt vad vi skulle möta våren, och vad är det som kommer med våren? Jo, fästingar. Så vi var tvungna att direkt ge honom fästingmedel.
Ja, det gjorde vi. Och vi har ändå plockat fästingar, och häromdagen när vi satt på autobanen lite vid hundaknyck så kom det fästing krypande på hans huvud, och man skulle försöka fånga den. Så att, nej, men det kommer, och det måste man vara beredd på.
Ja, så har alltså våran resa varit, och väldigt mycket intryck. Det är nästan som man liksom, man måste, ja, vi har skrivit lite loggbok för att hålla oss liksom, att man kan gå tillbaka och titta sen var vi har varit och vad det är som har hänt. Men visst har det varit en fantastisk resa, Björn.
Ja, det tycker jag. Det måste man säga. Och jag tycker om det här att man, när man är ute i det vanliga landet, bland vanliga fransmän, och ser hur de har det. Skillnar man om man reser med flyg, då kommer man till flygplats och så tar man sig med transfer därifrån till något hotell man ska vara på. Man träffar ju som inte de vanliga människorna. Men det gör man när man sitter och åker bil. Då ser man hur det verkligen är i landet. Och det liksom, landskapet passerar i lagom tempo, som jag tycker är väldigt trevligt.
Och jag tänkte också det här att väldigt många svenskar, liksom vi, tycker ju om att åka till Paris till exempel. Man åker till Nice och man besöker, ja, de här stora städerna. Och där är ju allting väldigt polerat och liksom välskött och sådär. Men vi har ju verkligen sett andra sidor också av Frankrike. De här väldigt sömniga byarna och som verkar väldigt chanserade, och man undrar ju hur liksom folk lever och hur de klarar sig där. Så att det ger också en annan bild av ett land.
Ja, det gör det. Men i de här byarna som man undrar vad händer här, så finns det alltid lite restaurang, café, det finns alltid en bageri och lite annat, så det funkar.
Ja, en boulangerie. Ja, då så. Det här var alltså lite grann om vår månadslånga trip ner till Frankrike och vägen upp då. Och vi som sitter här, vi heter Katarina Johansson Nyman.
Och Björn Andersson.
Och Frodo ligger här bredvid och sover. Ja, strax är vi hemma och ni har lyssnat på Tyresö Radio. Viens s'écouler de ma peau.